Hej och välkommen till veckans avsnitt av Red Eye After Hours. Du lyssnar in på mig, Douglas Forsling, och jag sitter här med min vän och kollega Danesh Sare. Denna vecka ska vi prata om BeArctic och så har vi ett public announcement om podden. Men Danesh, ska du ta lite snabbt om BeArctic innan vi hoppar in och pratar med analytiken Fredrik Thor?
Absolut. Så det kom en jättestor nyhet för över en vecka sedan i BeArctic där de släppte väldigt positiv fas 3-data för deras läkemedel mot tidig Alzheimers sjukdom, lecanemab. Så lite kort, BeArctic är ett svenskt biotechföretag som fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar då för centrala nervsystemet. Och företaget har efter förra veckans rusning ett market cap på 24 miljarder. Alzheimers sjukdom är en av de största samhällsutmaningar vi har idag inom hälsovården, både sett till lidande och samhällskostnader, och problemen förväntas att öka kraftigt kommande årtionden på grund av åldrande befolkning. Samtidigt har det varit väldigt utmanande att utveckla läkemedel till Alzheimers, och sannolikheten att lyckas få godkänt från fas 1 och framåt har varit knappt 5%. Så det är en väldig bedrift som BeArctic har lyckats med, och vi talar med ansvarig analytiker för BeArctic här på Redeye, Fredrik Thor, om utmaningarna som kvarstår då.
Och med det sagt så bjuder vi in Fredrik Thor i studion.
Välkommen Fredrik Thor.
Tack så mycket.
Ja, vi tänkte ha med dig idag för att det kanske är den största nyheten inom svensk biotech någonsin. Eller vad skulle du säga?
Ja, eller åtminstone på väldigt, väldigt länge.
Ja, och jag syftar på BeArctic. De släppte ju fas 3-data nyligen, och det är egentligen den datan pekar på att det är det första läkemedlet med som visar tydlig effekt i en stor studie i tidig Alzheimers sjukdom. Ja. Och det var ju väldigt positiv fas 3-data. Berätta lite mer om resultaten.
Ja. Så det var alltså en fas 3-studie, alltså den sista studien oftast då som behövs för ett godkännande. Och det var en stor studie på nästan 1800 patienter, vilket är ganska mycket. Och målet var då att bekräfta en effekt då. Man har gjort en tidigare studie som visade en tydlig tendens till en effekt, och här ska man då konfirmera att den finns. Så man vill ju se en replikerad effekt som man kan se flera gånger i två studier. Och det man ville se då var att lecanemab då som läkemedlet heter reducerar försämringstakten av Alzheimers sjukdom. Så det är alltså en bromsmedicin kan man säga då. Och den enligt skalan då som man använder i det så kallade primärutfallsmåttet så minskade det försämringstakten med 27%, vilket är den kliniska effekten då. Och det som också är tydligt är att det var en väldigt väldigt stark signifikant, alltså statistiskt signifikant effekt. Alltså man kan väldigt precis säga att den här effekten finns. Man brukar prata om p-värden då som är ett sätt att mäta hur stor risk det är att det var slumpen som visade den här effekten. Mm. Och det var väldigt, väldigt lågt. I princip inte sett något så lågt p-värde förut. Så man kan säga att det var väldigt, väldigt precis effekt, och det var tydlig och klar och visade att lecanemab då har en klinisk effekt, att det faktiskt reducerar försämringen eller bromsar upp Alzheimers sjukdom helt enkelt.
Ja, och den bromsar ju försämringsförloppet med 27%. Du säger att det är signifikant. Vad, kan man säga någonting om vad förväntningen låg innan där?
Mm. Det är lite olika, så jag skulle säga att kursen låg väldigt lågt inför datan, klart under 100 kronor. Så om jag minns rätt, enligt min uträkning, så kanske den implicita liksom, probability of success var någonstans liksom, på att det ska vara 15-20% att den här studien ska lyckas. Men obviously så blev det då 100%, så det var ju ganska låga förväntningar från marknadens sätt då. Men när det kommer till själva den kliniska effekten, alltså hur mycket man reducerar, så fanns det väl lite olika förväntningar. Men vi tyckte att det som vi definierade var ett tydligt positivt utfall var om det åtminstone är 25%. Då. Mm. Den tidigare fas 2b-studien reducerade med 26%, och någonstans där i linje med den tidigare studien hade varit väldigt bra. Och det var ju precis det man uppvisade då, till och med lite bättre. Och det är ganska ovanligt skulle jag säga att man till och med visar en bättre effekt i en fas 3-studie än fas 2-studie, för att man har lite bredare patientpopulation, lite fler antal patienter och så vidare, och då kan den ibland minska något effekten då, men här var det till och med bättre.
Mm.
Och dessutom i de här sekundära utfallsmåtten, man är oftast dels ett primärt utfallsmått som alltså det viktigaste, det som är det viktigaste avgörandet om det här var en bra studie. Samma ett antal sekundära utfallsmått, och åtminstone enligt den här topline-datan eller pressreleasen, så var alla de positiva och signifikanta också. Så det var i princip det vi definierade som ett positivt utfall. Alla de här olika grejer som skulle hända helt enkelt. Så det var ett väldigt tydligt och bra utfall, även säkerhetsmässigt.
Och du skriver också en uppdatering efter den här nyheten där du pekar på att den återstående risken och utmaningen för lecanemab kommer vara processen relaterat till regulatorisk godkännande och ersättning.
Mm.
Kan du prata lite kring dynamiken kring ersättning, för att jag antar att du syftar USA till exempel, som har ju Medicare. Du kan berätta lite om vad Medicare är och prata kring ersättningskrav och liksom smal kontra bred ersättning.
Mm.
Utveckla lite kring det.
Precis, det är väl liksom, det kallas reimbursement då, och på engelska, och det är helt enkelt, det här är ju väldigt dyra läkemedel. Och det är ingenting som personen kan betala ur egen ficka, utan det är någonting man har genom sitt försäkringssystem. Antingen så är det offentligt finansierat, eller så är det ju en privat försäkring då. I Europa har vi primärt då, statlig ersättning i någon form som upphandlas nationellt, men i USA har man ju olika typer av försäkringslösningar då, inklusive Medicare då, som är en statlig försäkring för äldre patienter över 65. Och utmaningen här är helt enkelt att Alzheimers sjukdom då är ju en väldigt stor sjukdom, till skillnad från kanske, om vi ska jämföra med colitis som ju vi har snackat om här förut, så är ju Alzheimers väldigt relativt sett förekommande. 55 miljoner personer tror jag har demens globalt sett, och ungefär 60-70% är Alzheimers sjukdom. Och när man har så stora patientpopulationer så påverkar det här sjukvårdskostnaden ganska mycket på liksom en aggregerad nivå. Utan om alla Alzheimers patienter ska få en behandling så kommer ju det kosta ganska mycket pengar för försäkringsbolagen. Och då är det viktigt att priset sätts korrekt. Och här brukar man ju då kolla på just de här stora indikationerna, så är det här med hälsoekonomi väldigt viktigt. Det vill säga, det här läkemedlet då kan ju reducera försämringstakten med 27%. Vad innebär det i praktiken när det kommer till patientens sjukvård och diverse omkostnader. Och vi tror i alla fall att hälsoekonomin kommer att vara väldigt viktigt, och de här vissa hälsoekonomiska beräkningar då som visar ungefär hur mycket nytta, eller om man ska säga, skapar lecanemab då för sjukvårdssystemet. Och det kan ju ses som ett tak då. Man vill ju liksom att läkemedel ska skapa en nytta mer än vad det kostar i betalningar. Så det är ju det som kommer att beslutas nu då.
Mm. Och det är väl en annan medicin som har blivit godkänt i USA och FDA, som också behandlas lite olika av Medicare, för de hade en egen process för själva reimbursement där, om jag förstår. Skulle du kunna förklara det, och är det någonting som ni tar upp som ett orosmoln för Bioartic här?
Just det. Och det var ju då aducanumab, eller Aduhelm som det kommersiella namnet var. Och det var förra året då som man fick ett villkor att godkänna, eller accelerated approval.
Mm.
Och det är ju ett första steg då, sen ska man bekräfta en till studie och då kunna få fullt godkännande. Men det som hände där var ju att det var ganska kontroversiellt. Man kunde visa på biomarkörer kunde man visa att de här amyloid beta-placken minskade i hjärnan, som man tror då korrelerar med en klinisk effekt. Men det var mer tveksamt om man kunde inte helt bevisa att det faktiskt fanns en klinisk effekt. Man kunde visa de här plackreduktionerna, men på de här skalorna kunde man liksom vara ganska tvetydigt om det faktiskt hade en reell effekt.
Mm.
Och det var väldigt kontroversiellt om man skulle få godkänt på det här eller inte då. Men man fick ett villkorligt godkännande. Och sen var det också, priset sattes ganska högt, det var på $56,000 årligen. Och det var högre än åtminstone vad externa bedömare ansett var den hälsoekonomiska nyttan.
Mm.
Och då var det väl man kanske hade lite för höga förhoppningar på betalningsvilligheten för läkemedlet, men det var egentligen ganska låg då, och det har inte sålt så bra helt enkelt. Och en delförklaring är då att Medicare, alltså det här amerikanska nationella försäkringen där, de beslutade att inte ersätta för Aduhelm förutom i kliniska studier. Och det är ändå en ganska stor andel av relevanta Alzheimers patienter som går på Medicare, som det handlar om äldre personer som har Alzheimers. Och så det, de frångick kanske lite praxis innan då, och det brukar ju vara att om FDA godkänner ett läkemedel så brukar oftast få reimbursement. Mm. Men här tyckte man då att FDA inte var nog bra gatekeeper, utan då fick man bli sin egen gatekeeper.
Mm.
Och det är väl lite där som det kanske finns lite ovisshet i. Nu måste vi både förespå hur FDA kommer att agera, men också hur Medicare och andra försäkringslösningar, hur de kommer att tänka då.
Men där kan det väl också bli, vi pratade lite off-air om det här också. För det är väl lite skillnad om en stat går in och reimbursar eller ersätter. Då kan man ju tycka att den samhällsekonomiska nyttan är värde. Även om det inte går att räkna hem liksom rent sjukvårdsmässigt bara kanske.
Precis.
Och då kan man tycka att det är värt det då, som sagt. Men att Medicare kanske ser det mer, eller privata också sjukförsäkringar i USA ser det mer som kanske, vad kan vi tjäna i sjukvården på det? Bara att det blir mer suboptimerat. Kan det finnas sådana tendenser?
Jag skulle säga att det finns lite olika, precis, man har lite olika typer av instrument med olika typer av lösningarna liksom. Oftast i USA brukar man säga att de är snabbare på att ta upp innovation, betalningsvilligheten kanske lite högre, priserna brukar vara högre, och det kanske finns instrument för läkarna att göra vissa saker så de får ersättning för sjukhusbesök och så vidare. Men en nackdel kan ju vara om det är lite mer fragmentiserat vem som betalar, så om liksom ett försäkringsbolag kanske tar i akt det som de kostnader som berör dem så att säga, men om man som i Sverige förhandlar om pris på en nationell eller regional nivå, då kanske man kan tänka mer översiktligt att den här kostnaden visserligen man kan tänka lite bredare kanske om man liksom förhandlar på ett nationellt perspektiv, åtminstone i min spaning. Men jag skulle, det finns för- och nackdelar liksom med hur man förhandlar då, men i Europa har vi mer lösning att vi förhandlar på en mer aggregerad nivå.
Men när man pratar om krav på ersättningar, är det också vilken del av populationen som man kan tänka sig ska ingå i den här ersättningen? Eller?
Precis. Man vill ju såklart ha så bred label, alltså vad man får godkänt för, men sen måste ju ersättningen vara bred för att det ska vara relevant för alla patienter. Och här har ju BioArctic har ju och parten Eisaid som sköter studien har ju tagit in en ganska bred patientpopulation då, som man anser representerar personerna som är under Medicare då, för att man ska kunna få en bred reimbursement sen då.
Ja, så att då skulle Medicare kunna säga att när jag täckte in så stor del av populationen, då känner vi oss bekväma med att ha en bred ersättning också.
Precis.
Som täcker in. Men
ja, och vi ändå pratar om reimbursement. Hur mycket räknar vi på att man ska ta för den här behandlingen? Och hur mycket tror du Isai kan ta egentligen betalt givet den effekten man får? 27%. Mm. Det är lite svårt att sätta i ett sammanhang, men i princip kan man väl säga ifall patienten har ett år oftast med Alzheimers, och så kan man utöka 27%.
Mm.
Ja, det är lite förenklat.
Och då, precis, och det och som sagt, vår tro är ju att hälsoekonomin kommer guida prissättning ganska mycket.
Mm.
Och priset såklart sätts ju så att det är relevant för reimbursement helt enkelt. Det är en förhandling. Vi tror att man kan sätta ett pris på $30,000 årligen i USA och ungefär hälften i resten av världen. Och en utgångspunkt där är väl att dels kan man kolla på andra, alltså kroniska behandlingar, kanske inom RA och så vidare, hur den prissättningen sett ut historiskt sett. Men så vet vi att det här är också en väldigt det är en allvarlig sjukdom och villigheten att betala är ganska hög. Men ett exempel är att Eisai då, alltså Bioarctics partner som står för all utveckling, gjorde en hälsoekonomisk studie som med lite olika antagning kunde man komma fram till ett prisintervall någonstans mellan, om jag minns rätt, att det var mellan 8-9 000 till 38 000 dollar årligen, något sånt där.
Det är ju rätt stort spann.
Det är väldigt stort spann. Men man utgår från, man kan säga två aspekter. Dels liksom är vad är någonting som kallas QALYS. Alltså, ett standardiserat sätt att mäta förbättring. Och sen så hur mycket man vill att betala för den förbättringen, kan man säga. Mm. Och det här spannet då, alltså, handlar främst om då vad är hur mycket olika payers eller olika sjukvårdssystem vill att betala för en viss förbättring. Och där historiskt sett brukar ju vill att de betala vara högre, exempelvis i USA och vissa typer av försäkringsbolag och så vidare. Mm. Men vi tror väl lite att det ska säga att det här var baserat på den tidigare studien där effekten var 26% och den var ju lite högre än 27%. Men vi tror väl lite att det här måste ändå vara någon slags, kommer troligen vara ett tak. Den 38 000 som också räknat in en samhällsnytta eller samhällskostnad. Det kan nog guida ungefär liksom vad är ungefär taket för mycket man kan ta betalt för det här. Troligen så borde ju inte priset vara så mycket högre än liksom nyttan. Mm. Men sen finns det ju, jag är ju ekonom själv och jag vet att man kan ju skriva på ganska många olika antaganden, så där kommer ju vara, där var ett paper då, men sen kommer man göra flera sådana typer av studier. Mm. Men överlag kan man säga att angående det vi sa tidigare där med Aduhelm, där visade man ju inte en klinisk effekt. Och jag tror att debatten kanske blev lite stukad där då för att det inte fanns så mycket att diskutera. Mm. Men nu har vi ju verkligen en tydlig och bra effekt som verkligen visar att det här gör skillnad för patienter. Och nu med den här kontroversen kring Aduhelm i bakhuvudet, så kanske alla parter har instrument att göra en väldigt transparent och tydlig process här och diskutera lite mer djupare vad som är kliniskt meningsfullt och vad man är villig att betala och så vidare. Så jag tror väl kanske att jag tror verkligen att det här kommer bli godkänt och ersatt, men det kan ju bli så att både Eisai och FDA och andra regulatoriska myndigheter har liksom, kanske lite extra benägna att verkligen ta upp den här dialogen och ta in lite olika parter och att de får säga sina olika perspektiv och så vidare.
Mm. Om vi fortsätter lite på Eisai med det partnerskapet, hur ser det ut och vilka royalties kan man förvänta sig framåt?
Mm. Så Bioarctic licensierade ju ut det här då till det japanska läkemedelsföretaget Eisai. Och de har i sin tur ett samarbete med Biogen, som då är ett stort amerikanskt läkemedelsföretag. Och det här gjordes tidigt, och Bioarctic får ju då milstolpesbetalningar och royalties. Och det vi vet är att man får high single digits i 10 år från kommersialisering i ett givet land, följt av middle single digits i de resterande åren då. Så vi antar en royalty på 9% de första 10 åren, följt av 5-6% de resterande åren.
Och prisbilden, vad har du antagit där också?
Ja, det var det som vi sa tidigare, ungefär 30 000 dollar.
30 000 dollar.
Mm.
Och det här var ju en jättestor nyhet, som sagt, och tog ju hela Sverige, liksom Biotech Sverige med storm, vilket jag förstår. Aktien reagerade extremt positivt på det här. Mm. Och vad steg den? Över 200%?
Ja, plus.
Ja. Och med det sagt så, Svenska Dagbladet tog upp i en artikel, så tog de upp lite, jag skulle inte säga negativa punkter, men de frågasatte det här lite. Och den artikeln pekar lite på till exempel att fas 3-gruppen inte inkluderar människor med hjärt- och kärlsjukdomar och hur det här påverkar studien. Och jag kan få parafrasera från den artikeln, så lyder det så här: deltagarna ska ha haft en mild kognitiv nedsättning, ett rätt tidigt stadium i sjukdomen, men Alzheimers är ingen homogen sjukdom, påpekar Agneta Nordberg. Äldre personer som drabbas har ofta ett långsammare förlopp än yngre. Vissa personer har också en riskvariant av genen APOE som leder till ett snabbare sjukdomsförlopp och högre risk att få inflammationer i hjärnan. Exakt hur olika undergrupperna i studien ser ut eller vilken effekt behandlingen haft är ännu inte känt. När människor plockas ut till denna typ av studie är det också ofta utöver sin Alzheimer friska, menar Agneta Nordberg. Man inkluderar till exempel inte de som har risk för blödningar, som har haft stroke eller hjärtsjukdomar, säger hon.
Mm.
Hur ser du på den här kritiken eller den frågan som de lyfter?
Ja, jag skulle säga att det inte är så specifikt för den här studien, utan det är en vanlig liksom, invändning man kan ha mot en läkemedelsstudie. Och det är väl rimligt som forskare att liksom väcka, det är inte liksom, allt är inte uppenbart, utan det här initiala topline-data och så vidare, och sen ska man ju kolla på ytterligare data då på en konferens i november.
Mm.
Men jag skulle säga, jag kollade lite på de här inklusions- och exklusionskriterierna då, som är vilka kriterier man har för vilka patienter som får med. Och jag skulle säga att det är ändå en bred patientpopulation. Det inkluderar vissa sådana komorbiditeter, alltså man har flera sjukdomar.
Mm.
Men sen finns det vissa, alltså kliniska studier ska ju såklart vara så representativa som möjligt. Men i slutändan vill man ju visa att isolera en effekt just kring Alzheimers. Och jag tror att en sån där var att man ska inte haft en stroke inom ett år exempelvis. Och dels finns det ju säkerhetsaspekter med där. Men också är det ju att om man vill urskilja just effekten lecanemab har på Alzheimer, så vill man inte riskera att det är, det kanske är svårare om patienten också har någon viss komorbiditet som är neurologisk. Så det är ju också liksom hur fas 3-studier designas. Så jag skulle säga att det är ju väldigt, så är det alltid helt enkelt i den här typen av stadier. Och sen när man väl får godkänt, då har man ju kanske en uppföljningsstudie, man kan kolla i sina registerstudier och liksom kolla upp så att det verkligen stämmer i hela patientpopulationen. Men det som kan vara intressant är just som jag sa där, där var ju som sagt topline-data, vi fick se ett pressmeddelande med lite olika siffror, men externa forskare har ju inte än så länge då tagit del av den här datan, och första gången man får lite djupare inblick är ju på den här konferensen då. ACE är ju väldigt duktiga på att presentera all sin data. Och sen kommer man ju publicera den akademiska tidskrift också. Och där vill man ju se att den här effekten som vi såg på den hela patientpopulationen, att den är jämnt fördelad mellan olika etniciteter, kanske mellan olika komorbiditeter. De här som har den här APOE4-bärarna, att det är jämnt fördelat där. Det finns också vissa säkerhetsaspekter man vill ta i akt och så vidare. Så den här konferensen kommer att vara viktig bara för att man får se att den här fina effekten man uppvisade, att den syns i hela patientpopulationen.
Och en annan intressant fråga de lyfter är också, citat, den stora utmaningen om det här läkemedlet blir godkänt är att skilja på vilka som ska ha det och inte. Någon som har haft en minnesnedsättning under flera år kommer kanske inte att vara aktuell. Det kan bli en väldigt exklusiv behandling, säger hon, slutcitat. Och det är lite det vi var inne på med ersättning och hur brett det är.
Mm.
Så har du något att tillägga där, eller vi har ju redan kanske rört vid det?
Nej, men det är ju time will tell, skulle jag säga. Mm. Alltså vi får ju se hur debatten går. Men det är ett enormt behov av läkemedel. För Alzheimers, där visar man en väldigt tydlig klinisk effekt, en väldigt bra säkerhetsprofil och så vidare. Så jag har själv svårt att se att det här inte skulle få liksom bred uptake. Men det kräver ju att man arbetar bra med lanseringen, att man samarbetar bra med sjukvården och liksom regulators och så vidare. Och en annan aspekt är det här med diagnostik. Man måste ju ha liksom, tydlig och klar diagnostik, och det är någonting man hela tiden arbetar med. Så det är ju liksom de här kommersiella utmaningarna som alltid ingår i läkemedelsutveckling, finns ju också här liksom. Och här har man ju en ganska ny approach ändå, och då ingår ju lite i jobbet för utvecklaren här att så att säga, hjälpa till att bygga marknaden. Så det kommer alltid ske liksom.
Mm. Mm. Om vi tar och backar tillbaka lite och tar bort blickarna från själva studien. Hur ser konkurrenslandskapet ut för Biartics produkt nu framåt? För det kommer några andra konkurrenter som har FDA-godkännande eller tiden när de ska komma ut också.
Ja, precis. Man har ju då från Eli Lilly och Roche.
Mm.
Och de har väl studier nu här i slutet av 22 och tidigt i 23, om jag minns rätt. Också senfasiga projekt, ska sägas.
Mm.
Alltså att de kan studera i registreringsgrundande. Men jag skulle säga att det här är ju innan Lecanova visade en väldigt tydlig effekt så har det ju varit ganska många projekt som inte visat en effekt. Så det här är ju första gången man verkligen har en så tydlig effekt. Och vilket är ganska unikt. Så vi kommer ju få se helt enkelt hur de här studierna som är man kan säga att de här bygger på samma, det är också antikroppar mot amyloid beta och bygger på samma hypotes och så vidare, men sen har de lite olika saker som skiljer dem med ja, exakt designen och så vidare. Så vi får ju se hur de kommer skilja sig i det kliniska. Jag tycker kanske inte att deras data hittills är lika klar som Lecanemab. Mm. Men vi får ju helt enkelt se hur den kommer gå. Men man ska ha i akt att effekten med Lecanemab var kanske nästan oväntat riktigt bra och tydlig. Mm. Och oberoende hur de här läkemedlen visar sig ha, vad de visar sig ha för effekt, så kommer ju Lecanemab verkligen ha en marknad. Liksom. Så är frågan, blir det väldigt bra eller blir det extremt bra? Liksom. Skulle jag säga. Men sen kan det alltid komma ett scenario där någon av de andra två är helt extremt mycket bättre, men det är personligen svårt att se, men time will tell.
Ja, det är ju främst att det har varit så svårt för andra läkemedel att komma ut, så att det var väl typ noll läkemedel som har fått samma förutom det här som har fått förut, men det var Medicare liksom.
Och innan det var det typ 20 år tills
någonting kom.
Ja, så det är ju väldigt unikt och det tyder på att det verkligen kommer finnas en marknad för Lecanemab, skulle jag säga. Mm.
Och du har ett base case idag på 360 kronor, om jag inte har fel.
Ja.
Och vad är egentligen inpriset idag? Du har pratat lite om uptake, alltså hur många patienter man kommer behandla per år och prisbilden. Men prata lite kring det, peak sales, också hur stor procent har satt för godkännande också.
Mm. Precis, så när vi spelar in nu då så ligger kursen på 265 ungefär då. Och som ett base case är på 360. Och vi i vårt base case så räknar vi på sannolikhet att få godkänt och reimbursement då på 87,5%.
Med 30 000 dollar då i reimbursement?
Ja, precis, i prissättning. Ja. Och vi antar en peak sales på, jag tror det var drygt 14 miljarder dollar då. Och sen får ju Biartiken en royalty av det då. Men på dagens nivåer så kanske ungefär den implicita liksom, sannolikheten för godkänt kanske ungefär 60-65% och inbakad i dagens kurs om man antar våra andra antaganden. Så ja, och jag tycker ju själv att datan är väldigt bra och jag har svårt att se att det inte kommer att få godkänt. Så med det sagt så är det ju fortfarande anser marknaden att det finns lite risk kvar här då. Men och det som är intressant för Biartica är att man har ju alltså de första 10 åren har man ju då en royalty tror vi på någonstans 9%.
Mm.
Och i peak sales så blir det alltså över en miljard dollar i rena royalties, vilket ju är väldigt mycket pengar i ett svensk kontext. Och det skapar ju en jätteintressant optionalitet i det här caset. Om de kan satsa på sina andra läkemedelskandidater, de kan kanske eventuellt kanske man kan licensera in andra kandidater. Eller, ja, man får en väldigt stark position på den svenska biotekmarknaden.
Och vi vill påminna också såklart om att läsa den skriftliga analysen, speciellt när man pratar mycket siffror och så. Det är lättare att smälta det.
Och hur påverkar det här vår rating? När man tittar på bolaget så har de ju väldigt högt insiderägande. Grundarna äger väldigt mycket, vilket var så ovanligt för ett biotechbolag i den här fasen. Och hur tror du det kommer utvecklas framåt?
Mm. Precis, vi har ju en 5 av 5 i people rating då, vilket är väldigt högt. Det är inte så många biotechföretag som har det. Och vi tycker ju att man har en väldigt imponerande management, man har en väldigt bra kultur internt då, och det är jätteintressant att ägarna alltså de två grundarna har över 50% av ägande i företaget i ett företag som inte behöver mer pengar och som snart är på väg att genom partner då kommersialisera en produkt. Det är en väldigt unik situation i svensk biotech.
Ja, och man kan bara flika in där att Lars Landfeldt som är grundare och egentligen är hjärnan bakom den här forskningen äger 36% av kapitalet, över 50% av rösterna, och Per Gällefors äger 24% av kapitalet och han är ju
medgrundare.
Ja, medgrundare, precis.
Precis, och det skapar ju, ja, om man kollar på många andra biotechföretag så är det kanske mycket, men det är institutionellt ägande förstås, så där, men det är en ganska fragmentiserad ägarbild ändå. Men här har man ju en väldigt tydlig ägarbild som jag uppfattar som väldigt långsiktiga och som har en vision om att det ska bli ett svenskt läkemedelsföretag. Så det är en jättespännande kombination med den ägarbilden och som sagt de här intäkterna som är på väg då. Så man har ganska ovanlig situation i svensk biotech. Och sen när man kollar på de andra delarna av ratingen så är ju det ganska svårt för biotechföretag som inte har en intäkt att få höga poäng på financial och business. Biotech har ju en stark kassaposition och man har faktiskt klarat sig väldigt bra utan liksom emissioner och så vidare, för man har haft starka partners i ryggen och har milstolpesbetalningar. Men i och med att man får återkommande intäkter och når en repetitiv lönsamhet så kommer ju de här parametrarna åka upp också.
Ja, idag rankar de 3 på business och 2 i financials, men som du säger, nu har man ju förutsättningar för att det här ska förbättras över tid då. Och slutligen, skulle du kunna ge oss en översikt över den regulatoriska roadmappen som ligger fram och de kommande viktiga datum man håller koll på? För det kommer ju komma fördjupad data som presenteras. Mm. Det kommer komma något PDUFA för villkorat godkännande. Mm. Och även ansökan då för fullt godkännande i USA och EU och Japan. Berätta precis. Lite om dem.
Ja, precis. Så det närmsta triggern då är som sagt den här utvecklade datan på konferensen CTAD, och om man missrätt så var det den 27 november de skulle presentera. Och som sagt, här vill vi se att de har den här fina effekten man uppvisade på hela patientpopulationen, att man kan se den i mer brett också då. Och sen har vi då den här PDUFA-datumet som var den 6 januari, och det är alltså det sista datumet som FDA ska återkomma med om de får ett villkorligt godkännande eller inte, om det inte blir någon förlängning då, men troligen kommer de få ett så kallat villkorligt godkännande.
Det får man reda på den 6 januari?
Ja, senast då. Mm. Men sen så i Calitas så såg vi att det kunde fördröjas något, men precis, de bör få ett villkorligt godkännande innan det datumet då. Och sen har man också sagt att man ska fila för ett fullständigt godkännande i USA innan slutet av Q1. Och går det snabbt så kan man få ett godkännande redan inom ett halvår. Men som man skulle kunna lansera i slutet av 23 egentligen då. Men sen har man ju också Europa, Japan och Norden, och där om vi ser rätt så kan man också få godkänt i Japan redan 23, men övriga världen 24. Så man har ju ett år nu. Man ska kommersialisera själva tillsammans med Eisai i Norden. Mm. Och har man egen kommersiell styrka, och här kommer man ju bygga upp den nu under 23 också då.
Och vad kan man säga om den här, du har ju räknat med 87,5% eller vad det är för probabilitet för godkännande. Mm. Men vad skulle man kunna säga om den här datan som kommer i november på CTAD-konferensen? Finns det några överraskningar på liksom positiva som negativa, eller hur ser du på den?
Vi sa ju i vår senaste note att vi kan tänka oss att höja vårt base case ytterligare då, om datan ser bra ut här. Och det är att allting var väldigt klart och tydligt och enkelt att tolka i det här pressmeddelandet. Vi hade inte så mycket frågor för att allt var ungefär som vi förväntade oss. Men sen så är det ju i slutändan bara ett pressmeddelande, och man vill ju se lite mer data, alltså lite faktiska datasiffror och grafer och så vidare. Och sagt, man vill ju se att det här stämmer i alla typer av patienter så att de kan få en bred label. Mm. Och också där säkerhetsaspekterna är ju väldigt viktiga, att det är säkert i alla typer av patienter och så vidare. Och och det vill vi se, för helt enkelt för att det är det som de regulatoriska myndigheterna kommer kolla på. De har ju hela datapaketet och inte bara ett pressmeddelande. Och då vill vi förstås få samma information som de kommer bedöma, det kan man på. Men jag ser väl inte det här som en större risk, utan vi vill helt enkelt bara se att den här fina effekten håller i sig liksom. Men i och med att resultatet var så tydligt och klart, så på den positiva delen så var det ju, sa man ju att man redan hittade en klinisk effekt som var säkerställd redan efter 6 månader, och så sa man att den ökade över tid då. Och den där typen av information är ju väldigt viktigt när det kommer till den här typen av sjukdomsmodifierande behandlingar. Så den kan ju vara intressant att se, ja, på riktigt också i en graf. Så lite mer sån information som visar liksom hur det funkar över tid och så vidare kan ju stärka vår tes ytterligare.
Jättebra, då får vi tacka Fredrik Thor för när jag pratade undan om BioArctics stora nyhet.
Där har vi släppt ut Fredrik Thor-studion. Och som jag sa i början har vi ett public announcement angående podden. Den kommer pausas på obestämd tid och det är för att Redeye vill göra omprioriteringar i både formaten vi producerar och i produktionsresurser. Så att den här podden kommer pausas nu. Det kommer kanske kommer att återupplivas framåt beroende på hur det ser ut. Men egentligen vill jag, Dan, i alla fall framföra att vi är jätteglada över den räckvidd vi har fått, hur många som har lyssnat och de som engagerar sig både på Twitter och utanför podden med att mejla oss och alla gäster vi har fått ha med i podden, för det har varit väldigt lärorikt för oss två. Med det sagt så vill vi säga tack och så får vi hoppas att podden kommer tillbaka i någon annat format eller på något annat sätt. Tack!
Denna podcast är för att informera om Redeye tjänster. Ingenting av innehållet ska tas som en rekommendation och allt som sägs behöver inte reflektera bolagets åsikter och värderingar. All handel med finansiella produkter innebär en risk. Besök redeye.se för fullständig friskrivning och analys.